Jag ska läsa dagens predikotext och låt oss stå upp medan jag läser den. Det är från Lukas 13 kapitel, vers 1-5. Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna, vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade: tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick lida så? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som dem. Eller de 18 som dog när tornet i Siljan föll över dem. Tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt.
Det finns tillfällen i livet då det är extra lämpligt att stanna upp och se på de breda dragen. Tillfällen då det vardagliga bruset av nyhetsnotiser och idrottsresultat, kändisskvaller och matprogram och lyckokurser och bostadsrättsföreningar och firmafester och allt vad det är. Tillfällen då allt detta framstår som oändligt tomt och ihåligt. Vem bryr sig? Vem bryr sig? Vid 12-tiden igår så fick jag ett underligt meddelande om att någon skulle be för Paris. Och jag öppnade upp nyhetsflödet och jag fick se en skakig mobilfilm av människor som strömmar ut ur en konsertlokal. Somliga svårt sårade blir dragna med hälarna släpandes i marken och ett långt blodspår efter sig. Och inne i lokalen så smäller skott efter skott. Terroristerna lär visst ha stått längst bak i lokalen och skjutit utan urskiljning, medan somliga flyr i panik och andra får lägga sig på golvet och vänta på att få leva eller dö. Åtminstone 129 personer när jag tittade igår kväll dödades i 6 olika synkroniserade terroristattacker i ett Frankrike som har utlyst både landssorg och undantagstillstånd. Samma dag så dödades ett 40-tal personer av självmordsbombar i 3 olika attacker i Bagdad. En av attackerna var på en begravning där ett 20-tal människor dödades. Dagen innan dödades 43 personer och 239 sårades av självmordsbombare i Beirut. Och utöver dessa extraordinära tragedier så har vi den dagliga ofärden som innebär att det i fredags dog 30 000 människor av hunger. 22 000 av dessa var barn. 5 000 personer dog i HIV eller AIDS. Ungefär 120 000 foster dödades i sin mammas mage. Ungefär 3 000 personer tog sina egna liv i fredags. Så vem bryr sig om Sverige slog Danmark i fotboll? Och med anledning av allt detta så har jag bestämt mig för att inte ge den missionspredikan som jag hade planerat. Och istället så ska vi titta på den här texten där några kommer till Jesus och frågar: varför onda saker drabbar vissa och inte andra? Och texten bearbetar både frågan om mänsklig ondska och vad vi skulle kunna kalla för naturkatastrofer. Och Jesus ger som vanligt ett svar som är både oväntat och i strid med det vanliga mänskliga sättet att tänka. Och jag skulle vilja utifrån den här texten och utifrån fredagens tragedier lyfta fram 3 punkter. Först 2 punkter om vad denna ondska påminner oss om livet. Och sedan hur Jesus uppmanar oss att gensvara. Så punkt nummer 1, den första lärdomen om livet är att livet är bräckligt. I det första exemplet i texten så har Pontius Pilatus, den romerske ståthållaren, Han var välkänd för sin grymhet och för sin paranoia. Han hade funnit några politiska fiender, verkliga eller inbillade politiska fiender, och han har sänt en patrull för att döda dem. En grupp galileer var de här fienderna. Och Pilatus dödspatrull passade på att slå till när galileerna inte var på sin vakt, nämligen i deras tillbedjan i templet. De offrade djur när dödspatrullen slog till, och djurens offerblod blandades med galileernas blod. I andra exemplet i texten så hänvisar Jesus till en annan händelse som uppenbarligen alla kände till. Det fanns en vattenreservoar i Siloam som låg i Jerusalems sydöstra hörn. Och i stadsmuren så fanns där ett torn. Och det här tornet kollapsade alltså och dödade 18 personer när det föll. Och frågeställarna kommer nu till Jesus med en övertygelse om att de som hade dött i de här två olika tragedierna hade dött av någon särskild anledning. Att det fanns en anledning att det var de som dog och inte vi. Och jag ska återkomma till det här om en liten stund. Men just nu kan vi bara se att Jesus bestämt säger nej. Så är det inte. Det kunde ha hänt er också. Och om ni inte omvänder er så kommer också ni att gå under. Så säger han. Deras död i de här katastroferna kom både oväntat och plötsligt. Båda exemplen är anmärkningsvärda. Lägg märke till det. De är anmärkningsvärda eftersom offren är på platser som förknippas med trygghet. När man offrar i templet, när man är på gudstjänst, när man är på begravning i Bagdad. Finns det något tryggare än det? Eller vid tornet? Tornet som utan tvekan var byggt för att utgöra ett militärt försvar av staden. Tornets syfte var ju att säkra folkets trygghet. Så vi har två av de säkraste, tryggaste platser man kan tänka sig. Och även där kom döden. Plötsligt och oväntat. Vänner, livet är så bräckligt. Jakobs brev, kapitel 4, vers 14, kallar livet för en dimma eller för en rök. Vi har inga garantier om en morgondag. Det enda vi vet är att döden kommer till oss alla och att den kan komma oväntat och plötsligt. Och vi behöver påminnas om att alla våra pengar, våra arbeten, våra varma hus och lägenheter inte kan garantera oss någonting i detta liv. Det garanterar ingenting. Jonathan Edwards, han var pastor och han var teolog och han var en av centralfigurerna i den stora väckelsen i den engelsktalande världen under 1700-talet. Medan han fortfarande var tonåring så skrev han ner 70 stycken resolutioner, 70 beslut som han ville skulle prägla hans liv. Han ville växa i nåden, skriver han, och han ville leva fokuserat. Så han skrev ner de här och föresatte sig då att läsa igenom alla dessa 70 varje vecka. Och på det sättet orientera sitt liv kring det som var allra viktigast. Och jag tyckte att det skulle passa bra att läsa upp några av de här i den här predikan. Här kommer resolution nummer 9. Han skriver så här, som tonåring. Beslutat att i alla omständigheter tänka på min egen död och på de omständigheter som åtföljer döden. Att påminna sig om sin egen död är att påminna sig om livets bräcklighet. Och det kanske låter deprimerande, men det blir ju snarare en hjälp att värdesätta den dag vi har idag och inte ta något annat för givet. Min fru har en kollega som drabbades av svår cancer i blodet. Och det såg riktigt illa ut. Och vi trodde nog alla att han var bortom räddning. Men så vände det. Han fick livet tillbaka. Och jag kan inte understryka tillräckligt vilken fantastisk upplevelse det är att få träffa honom. För ingenting verkar kunna rubba hans tacksamhet och hans glädje över att få leva. Han står över, verkar det som, alla små saker som stör. Ni vet, all den här klagan som kan utvecklas i ett fikarum eller på en arbetsplats. Han har fått livet tillbaka. Vem bryr sig om några små saker? Vems tur det var att ställa in disken i disk? Vem bryr sig? Och det här leder oss in på den andra punkten. Den första punkten är alltså att de här tragedierna som vi ser i texten och i Europa och Mellanöstern och överallt, att det påminner oss om livets bräcklighet. Den andra punkten, den andra lärdomen, säger att livet är av nåd. I texten finns alltså en underförstådd fråga. Vems felet var att de dog på det här sättet? Och det synes vara så att frågeställarna utgår från att de som hade dött hade gjort någonting för att förtjäna det. Att de var extra stora syndare på något sätt. Och här säger alltså Jesus nej, det var inte så. Och han fick en liknande fråga i Johannes 9 om en man som föddes blind. Och frågan var, varför föddes han blind? Var det för att han hade syndat eller var det för att hans föräldrar hade syndat? Och Jesus vägrar, han väljer inte något av de här alternativen. Varken mannen eller hans föräldrar hade gjort någonting särskilt för att, som kunde orsaka detta. Alltså den här ondskan är inte ett straff för någon specifik synd. När människor lider så är det inte Guds hämnd för någonting som de har gjort. Och så här långt är det inte särskilt svårt att förstå vad det är Jesus säger. Men sen fortsätter han ju här nu. Och han säger, jag läser vers 3 i Lukas 13. Nej, säger jag er. Alltså deras olycka var inte Guds hämnd för någon synd. Och så fortsätter han. Men om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under som dem. Han vänder upp och ner här på allting. Han säger å ena sidan att vi aldrig kan tänka att de här människorna är sämre än oss. Därför att olyckan drabbar dem och inte oss. Å andra sidan så säger han att varje person på hela jorden skulle förtjäna att få ett torn över sig. Han vänder på perspektivet. Det konstiga är inte att de fick ett torn över sig. Det konstiga är att ni inte får det. Han säger att vi alla är syndare. Att jag är en syndare och att du är en syndare. Att vi är samma skrot och korn. Att självmordsbombarna är syndare. Och att Gud i sin godhet dag efter dag avstår från att ge oss vad det är vi förtjänar. Och Jesus säger att om du verkligen såg vad som fanns i ditt eget hjärta. Om du såg din egen självupptagenhet, ditt självbedrägeri, ditt högmod. Och jag förstås, jag också. Om vi såg allt detta så skulle vi veta att Gud inte på något sätt är skyldig att ge oss någonting överhuvudtaget. Han är inte skyldig oss någonting. Och samtidigt så längtar han efter att få visa oss sin godhet och sin nåd. Och låta dessa saker utverkas i våra liv. Och evangeliet handlar ju om just detta. Att du och jag är oändligt mer bristfällig, förlorad än vi någonsin kan föreställa oss, förstå. Och samtidigt långt mer älskad än vi någonsin kan föreställa oss. Det är hela spänningen här. Jonathan Edwards resolution nummer 8. Beslutat att i alla avseenden agera, såväl i tal som i handling, som om ingen hade varit så usel som jag, och som om jag hade begått samma synder eller hade samma svagheter och tillkortakommanden som andra, och att jag inte ska låta insikten om deras tillkortakommanden väcka något annat än skam hos mig själv, och använda tillfället att bekänna mina synder och mitt elände inför Gud. Det är massa bisatser här. Det är ett invecklat sätt att säga: jag ska aldrig se någon som sämre än mig. Det är så lätt, vänner, att vi börjar moralisera över våldsideologier. Samma potential finns i oss. Och det leder fram till insikten att det goda jag har, för det är ju mycket, det har jag fått av nåd. Av nåd. Jag har fått det för att Gud är god. Det är ofattbart och förunderligt att en sån som jag har fått så mycket gott. Och jag erkänner att allt kommer ur hans hand och att all ära tillhör honom. Det kunde ha varit jag. På vilken sida om avtryckaren i den här konsertlokalen? Det kunde ha varit jag. Och jag ser lidandet omkring mig och jag lider med dem. Deras lidande lär mig att det hade kunnat vara jag. Det hade kunnat vara i tryggheten här i detta palats byggt 1882. Men jag lever. Och jag lever av nåd och åter nåd. Lov, ära och pris. Så den första lärdomen som ondskan påminner oss om är att livet är bräckligt. Och den andra lärdomen är att livet är av nåd. Och vi går in i den tredje punkten som handlar om vårt gensvar. Och här har vi textens huvudbudskap. Att omvända oss och låta oss försonas med Gud. Lägg märke till att de personer som Jesus talar med är personer som inte själva är drabbade av ondskan. Jesus talar med åskådare. De står på en upphöjd position liksom och vill ha ett filosofiskt samtal om de här fruktansvärda händelserna. Men de är inte drabbade själva. Det är faktiskt en position som är förenad med allvarliga faror andligt sett. Åskådarpositionen. För det första så finns det en risk att bli ljum i sin efterföljelse. Livet rullar på och det mesta går bra. Och jag har ingen anledning att varje dag kasta mig på Gud. För jag får allt jag behöver ändå. Och då förlorar jag hettan, visionen, längtan att få mer av honom. Och då glömmer jag att jag kan få mer av honom. Och jag börjar vaggas in i uppfattningen att det egentligen inte finns mer att få. Jag vet redan allt jag behöver veta. Jag har upptäckt allt jag behöver upptäcka. Jag ber de böner jag behöver be. Och livet går ju bra ändå. Och Jesus säger då: omvänd dig. Omvänd dig. Det är hela poängen i vår text här. När du ser lidande, ondska och tragedier, omvänd dig och låt försona dig med Gud. Så innan vi går vidare så skulle jag vilja fråga dig bara: har du en rätt relation till Gud? Det finns ingen viktigare fråga en sån här dag eller någon annan dag heller. Fortsätter du att söka honom varje dag och se mer av honom varje dag? Eller har din efterföljelse kommit att präglas av ljumhet eller rent av apati? Omvänd dig i så fall. Edwards sjunde resolution låter så här. Beslutat att aldrig göra något som jag skulle vara rädd att göra om det var den sista timmen i mitt liv. En annan stor fara med att bara stå på åskådarplats och betrakta när ondskan drabbar andra är den smygande och den subtila övertygelsen att man egentligen klarar sig själv. Faktum är att det här är en av de allvarligaste andliga kriserna vi kan drabbas av. Det finns ingen. Du får gärna bestrida det här. Det här står inte i Bibeln. Jag tror att det är så här. Det finns ingen värre prövning än att inte ha några prövningar i sitt liv. Det finns ingen svårare situation än att helt problemfritt se när ton rasar på andra människor, men inte på sig själv. Och här uppmanar Jesus oss att vara vaksamma och omvända oss. Syndens väsen handlar om att jag sätter mig själv eller något annat på den plats i mitt liv som bara Gud borde ha. Syndens väsen innebär att jag istället för att vara en medborgare i hans rike där han är kung, så vill jag skapa ett eget rike där jag själv är kung. Och när lidandet och ondskan drabbar mig, så är det förstås förenat med olika frestelser att självmedicinera på olika sätt. Men det får mig också att ropa till honom och hoppas på honom. Men när allt går bra så vandrar mitt hjärta bort från honom. Och jag börjar bli allt mer upptagen av andra saker. Tills dessa saker till sist blir så stora att hela mitt liv tycks kretsa kring dem. Vem det är Jesus talar med. Han tillrättavisar dem. Han tillrättavisar självrättfärdiga människor som ser sig själva som överlägsna de som lider. Och han säger, omvänd er. Annars går ni också under. Orientera om era liv. Sätt ert hopp till Gud och låt er stora glädje vara i honom. Och låt alla de här oviktiga sakerna vara oviktiga saker. Ja, jag går vidare. Omvändelsen tar sig ju en mängd praktiska uttryck och det finns mycket att säga om det här. Men jag vill ändå avsluta med att lyfta fram tre saker som du kan be för. Tre stycken böneämnen. För det första, be för den kristna kyrkan. Be för den kristna kyrkan. Vi gensvarar på ondskan i världen genom att be för våra kristna bröder och systrar som är drabbade. Vi ber för de kristna i Paris. Vi ber för de kristna i Beirut. Jag hörde om en man som jag vet inte, han jobbade i kyrkan på något sätt. Jag tror han var vaktmästare i Kurdistan. Som det gick fram en islamist och högg sitt svärd genom hans sons huvud. Inte för att sonen hade gjort något fel, utan bara för att bryta modet på denna kyrkans man. Be för dem. Be för dem som drabbas. Be att de skulle få vara stilla och besinna att Herren alltjämt är Gud. Att de skulle påminnas om att varken förföljelse eller lidande, varken svält eller fara kan skilja dem från Guds kärlek i Kristus Jesus. Be att de skulle få njuta av Guds godhet mitt i denna överväldigande och fientliga värld. Be för dem och be för våra, jag dristar mig att kalla för apatiska församlingar i detta land. Att vi skulle få våra ögon öppnade och än en gång få fästa blicken på trons upphovsman och fullkomnare. Och än en gång få kraft att gå dit han kallar, oavsett vad det kostar. Och för det andra, be för de onådda. Be för de miljoner onådda som finns i Mellanöstern. Där somliga väljer att ansluta sig till radikala islamiströrelser. För att tjäna falska gudar in i döden. I förhoppningen om att deras självmord ska leda dem in i ett paradis som inte existerar. Be för alla proffstyckare i vårt land. Som skriver krönikor och bloggar. Be för hela vårt sekulära samhälle som saknar intellektuella verktyg att hantera religiösa övertygelser. Be att de här inte ska behöva gå under utan omvända sig innan det är för sent. Be om församlingar som sänder arbetare till skörden. Be om missionärer som vill gå ut och tränga in i kulturer i Europa, i Mellanöstern, i Indien, i Nepal, i Kina. Be om detta och låt dem be att de får förkunna evangeliet om Guds kärlek i Jesus Kristus. Be för de onådda att de kommer till insikt om att de är på väg mot en undergång. Jesus säger det 2 gånger i vår text. Be att de må vända om. Och för det tredje, be för dig själv. Be först att Jesu ord i Lukas 13 skulle få bli levande för dig. Han säger, omvänd dig eller gå under. Omvänd dig eller gå under. Det är ett allvarligt budskap, synnerhet till dig som inte har gett dig själv till Kristus ännu. Och be sedan och sök Gud om vägledning om ditt engagemang i hans mission. Livet är så bräckligt, det är så kort och döden kan komma plötsligt och oväntat och vi har inga garantier om en morgondag. Varken vi eller de onådda. Evigheten står på spel här och därför har Gud gett sin kyrka uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Att vara kristen är att vara del i Guds mission, i Guds sändning av sin kyrka ut till alla folk, alla stammar och språk in till jordens yttersta gräns. Det ingår liksom i själva standardpaketet. Att vara kristen. Det är inte reserverat för en ambitiös missionskommitté eller några enstaka superkristna. Vi som kyrka har anförtrotts evangeliet som är en kraft till frälsning för hela världen. En värld som blöder och det förändrar våra liv här och nu och det förändrar vår evighet som ligger framför. Därför är det inte rimligt, vänner, att vi sitter här och spenderar den absoluta merparten av våra tillgångar på oss själva. Upptagna med att utforma verksamheter som kretsar kring oss själva för att tillfredsställa våra egna behov. Det är hög tid att vi sätter oss ner och börjar fundera på allvar hur vi kan nå ut med evangeliet. Till den som aldrig hört. Att vi börjar förstå oss själva i relation till vårt uppdrag. Att jag som i Guds nåd har blivit förälder. Inte är en förälder i första hand så att jag kan förse mina barn med en bra utbildning och ett välbetalt jobb. Utan att jag är en förälder för att göra lärjungar av alla folk. Att du som är singel, precis som både Jesus och Paulus säger, att du är singel för att du ska bli mer effektiv i Guds mission. Att vi alla existerar för att Gud ska bli förhärligad ibland alla folk, vänner. Det är därför vi existerar. Så be för dig själv att Gud på något sätt skulle använda ditt liv för att nå ut med evangeliet. Att du skulle gå ut själv eller att du skulle få vara delaktig i en rörelse som sänder. Att du skulle få vara med och sända ut någon annan. Be för någon annan. Stötta någon annan som går. Så vänner, befall ditt liv på nytt i hans händer. Och be att hans vilja skulle få ske oavsett vad det kostar. Amen. Himmelske Fader. Det är med bävan och med bestörtning som vi ser ut över den värld som blöder ymnigt. Fader, förbarma dig. Jag ber om ditt förbarmande över Mellanöstern, där det smäller bomber dagligen. Över detta Syrien som har förlorat så många människor. Förbarma dig för det. Jag ber om hälsa och läkedom. Naturligtvis, men mer än något annat så ber jag att ditt evangelium skulle få bära frukt också i dessa delar av världen. Jag ber, himmelske Fader, att människor skulle få öppnade ögon, få sätta sitt hopp till dig själv. Jag ber, Fader, om kraft att uthärda lidandet. Och jag ber för oss att vi inte skulle bli avtrubbade och distanserade, utan att vi skulle få agera på ett visst sätt som behagar dig. Jag vet inte, Gud. Jag har inte svaren. Jag kan bara än en gång befalla mitt eget liv i dina goda händer, därför att jag vet att det är där jag hör hemma. Och jag ber för den här församlingen att var och en som sitter här inne skulle få be samma bön. I dina goda armar, Herre, befaller vi oss själva. Och vi ber att du använder oss att gå ut med ditt evangelium på det sätt som du finner bäst. Led oss enligt din goda vilja och till din ära. Amen.